الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ظهر den första lektionen i denna nya serie förklaring på Bulugh al-Maram av al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Och vi kommer nu inshallah påbörja denna bok då och vi kommer att gå igenom Kitab al-Tahara och vi ber Allah azza wa jalla att underlätta att ge oss tawfiq och att ge oss nytta med denna kunskap som vi lär oss och att göra den ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Denna bok, Al-Bulugh al-Maram, är en hadith-samling. En hadith-samling där författaren Ibn Hajar al-Asqalani har samlat cirka 1500 hadither som handlar om ahkam, som handlar om bestämmelser i fiqh. Taib. Och han har valt ut de, vad kan man säga, viktigaste haditherna som utgör en grund eller bevis i fiqh. Taib, till exempel, vi kommer prata om tayammum, att rena sig med jorden. Han nämner de viktigaste grundläggande haditherna i tayammum. Okej? Okay? Och den här boken, mashallah, har då författaren valt ut från otroligt många källor. Och det som också utmärker boken är att den är skriven av denna stora imam i hadith, som var bland de kunnigaste. Vissa ulema kallar honom för yani sigillet av al-muhaddithin. Och han levde för cirka 700 år sedan. Vi kommer nämna lite kort om honom. Så att boken är väldigt utmärkande på detta sätt. Och vi kan börja med det lite kort. Vem är författaren? Författaren är Al-Allama Al-Hafiz Shihabuddin. Och det här är bara vad kan man säga? Al-Qab. Heter det på svenska? Al-Qab. Titlar. Al-Allama. En titel. En person som är otroligt kunnig. Al-Hafiz. En person som kan otroligt mycket. Och vissa ulema säger att Al-Hafiz är den som kan 100 000 hadither utan till. Med kedja. Ja. Det skulle kunna för att bli en Hafiz. Taib. Hans kunja är Abul Fadl. Abul Fadl. Hans namn är Ahmed Ibn Ali. Ahmed son till Ali. Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani. En gång till. Al-Imam al-Allama al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmed Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar. Och han är känd som Ibn Hajar. Genom att vi kan säga Ibn Hajar. Qali Ibn Hajar. Taib. Och det bevisar också att man kan tillskriva en person till hans farfar. Taib. Hans pappa hette Muhammad. Så inte Ibn Muhammad utan Ibn Hajar. Al-Asqalani. Och Al-Asqalan är den delen av Egypten som ligger nära Palestina, Gaza. Yani åt det hållet. Där föddes han. År 773 hijri. 773 hijri. Så att också ni som skriver. Och ni ska alla skriva. Eller man kan skriva det viktigaste. Taib. Till exempel han är Al-Hafiz Ahmed Ibn Hajar al-Asqalani. Man behöver inte skriva allting. Han föddes det året, han dog det året. Yes. Och vissa saker som vi nämner är extra. Så han föddes år 773. Och mashallah, hans föräldrar stoppade honom på islamisk skola när han var 5 år. Och han memorerade hela Koranen när han var 9. Skillnad på dagens barn. Och sedan så började han också då memorera tillsammans med Koranen motion, texter inom islam. Och han började sedan att studera med de stora lärda på hans tid. Och från dem är Siraj al-Bulqini, en av de stora muhaddithin. Och också Ibn Mulaqqin, som han studerade länge med. Och Al-Hafidh Al-Iraqi, som han studerade 10 år med. Och Al-Hafidh Al-Iraqi är känd för att han var en stor muhaddith, en stor lärd person inom hadith. Ibn Juma'a, han studerade också från honom. Och andra lärda, Feiruz Abadi, som han studerade arabiska med. Som har den kända boken Taj al-Arus. Mashallah. I arabiska, vad heter det, en ordbok. Så, ja, den är typ så här stor. Så många volymer. Han studerade då med många lärda, mashallah, på hans tid. Och han reste och tog kunskap från Al-Haramain, Mecca, Medina, Dimishq, Beit al-Maqdis, Sana'a i Yemen. Han blev en stor lärd person inom hadith. Jobbade också som domare i Egypten. Han har skrivit många kända böcker, främst inom hadith. Och det nämns att han ungefär skrivit 150 böcker. Taib. Någon som vet vad hans kändaste bok heter? Fethul Bari, Sharh, Sahih al-Bukhari. Förklaringen på Sahih al-Bukhari. Och det är nog bland de bästa böcker som finns. Yani al-Itlaq. Efter Koranen så har vi Sahih al-Bukhari. Och på Sahih al-Bukhari är den bästa förklaringen Fethul Bari. Taib. Jag tror inte någon av ulema har aldrig hört någon nämna någon annan åsikt. Taib. För där i har han samlat de tidigare förklaringar. Och yani lagt upp allting på ett väldigt, väldigt bra sätt. Yani, en talib al-ilm kan inte vara utan denna bok i sitt bibliotek. Fethul Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari. Han har också skrivit denna kända bok Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba. Det är också flera volymer som handlar om där man nämner de sahaba som har berättat hadither. Lite kort om deras liv, biografi från sahaba. Han har också många kända böcker i Ilm al-Rijal som handlar om vilka är de som har återberättat hadither. Var kommer de ifrån? Är de pålitliga? Är de inte pålitliga? Och så vidare. Så han har många, många, mashallah, kända böcker. Och Al-Hafidh ibn Hajar dog år 852. Så han föddes 773 och dog 852. Låt oss läsa författarens förord på boken. Och tyvärr har jag inte översatt det. Författaren säger Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Han börjar med Al-Basmala. Och då säger ulema att det här gör han då Allah Azza wa Jal börjar Koranen med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och vi finner också att profeten a.s. började sina brev som han skickade ut med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Så att det är en sunna att börja sina böcker och sina brev med al-basmala. Och han säger sen Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahira wal-batina qadiman wa hadithan. Att han prisar Allah, tackar Allah för alla de gåvor som Allah har gett oss. De synliga, de osynliga, de gamla och de närvarande. Yani tackar Allah Azza wa Jal för alla gåvor. För Allahs gåvor är kontinuerliga och de kommer ständigt över oss. Oavbrutet. De som är i vårt inre, i vårt yttre, alla våra angelägenheter. Allting gott vi har fått är från Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Och så säger han Wassalatu wassalam ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Han sänder salat och salam över profeten Muhammad alayhi salam, hans familj och hans sahaba. Och han säger sen om hans sahaba alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathithan. De som oavbrutet kämpade för att ge seger till denna religion. Wa ala atba'ihim. Och också salat och salam över de som följer sahaba. Alladhina warithu ilmahum. De som ärvde deras kunskap. Wal ulama warathatul anbiya. då de lärda är profeternas arvtagare. Akrim bihim, warithen wa mawruthen. Vilket nobelt arv de fått och vilka nobla arvtagare. Taib. Så han sänder här salat och salam över Rasul alayhi salam, hans familj, hans sahaba och de som går i sahabas fotspår. De som tagit denna kunskap från sahaba. Och han kallar dem här för profeternas arvtagare. Som det har berättats i hadith Abi Dharr. Där han säger att al-ulama warathatul anbiya. Profeten alayhi salam säger att profeterna lämnar inget arv efter sig. Utan det de lämnar efter sig är kunskap. Varken guld eller silver. Det enda de lämnar efter sig är kunskap. Så den som tagit denna kunskap har tagit någonting stort. Så de lärda är profeternas arvtagare. Han säger sen amma ba'd, fortsättningsvis. Det här är en förkortad bok. Där jag har samlat usul al-adillatul hadithiyya lil ahkam al-shar'iyya. De grundläggande hadither som utgör ett bevis i bestämmelser i religionen. Taib. Harrartuhu tahriran baligan. Och jag har gjort mitt yttersta för att samla och sammanställa denna bok. Och här är ikhwa, om Ibn Hajar säger att han har gjort sitt yttersta och han har kämpat för att samla dessa 1500 hadither. Tror inte att det är ett litet projekt, utan mashallah, att läsa igenom Kutub al-Tis'a, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Musnad Imam Ahmed och Darimi, Bayhaqi och så vidare. Och sen samla alla hadith. Taib. Det är inte ett litet projekt som han har gjort. Och han säger att jag har då kämpat i att samla dessa hadither för att underlätta för den som vill memorera dem. Så att han kan sticka ut bland hans jämlika. Yani, den som memorerar den här boken. Och då förstår man också att ett av syftet varför Ibn Hajar sammanfattade dessa hadither var för att han ville att vi ska memorera dem. Yani, och den som memorerar dessa hadither kommer att sticka ut. Yani, han kommer att ha kunskap som andra inte har. Taib. Och han säger också att talib al-mubtadi, den nya studenten som är ny i sina studier, kommer också att ha nytta av att memorera den här boken. Och det är också en bok som de kunniga inte kan vara utan, eller kommer att ha nytta av. Så han uppmanar här till att man ska memorera den här boken. Och därför finner man, om ni inshallah någon gång får den tawfiq att åka och studera, och ni ska börja memorera, så ska man ju självklart börja med Koranen. Och sen ska man memorera hadither. Och då kommer ulama att säga, börja med Arba'in al-Nawawi. Och sen kanske Umdat al-Ahkam. Och sen Bulugh al-Maram. Eller Riyad al-Salihin. Taib. Så att det är en bok som man, inshallah, ska försöka att memorera i framtiden. Och har man en himma som är daif, en motivation som är lite svag och känner att jag kan inte memorera, så åtminstone läs haditherna, förstå dig på haditherna, studera haditherna. Och inshallah, du har det här studiehäftet, du kan gå tillbaka och kolla. Ja? Och det är alltid bra att ha böcker hemma. Man kan kolla upp kunskapen. Men det är inte samma sak som att ha kunskapen i bröstet. Då har du alltid kunskapen med dig. Taib. Du står inför en svår fråga och säger, jag måste hem och kolla i min bok. Nej. Du kanske behöver kunskapen just då. Eller hur? Så att memorera är jätteviktigt. Och memorerar man inte, så är man inte riktigt talib al-ilm. Man kan inte vara alim eller talib al-ilm om man inte har memorerat. Taib. Och sen så säger han att jag har efter varje hadith klargjort vem av imamerna som har nämnt denna hadith. Yani, han har gjort takhrij. Takhrij är också en term ni kan skriva ner. En term inom hadith. Kunskap som kallas för takhrij. Och takhrij är typ det som Sheikh Albani sysslade med hela sitt liv. Rahimahullah. Vad är det för någonting? Det är att du har en hadith, du vill veta dess källa, dess källor, dess kedjor och dess autenticitet. Är den svag eller inte? Är den stark eller inte? Så att du samlar från alla hadithböcker, alla kedjor på en hadith, alla olika narreringar och kommer fram till en slutsats. Det kallas för tahrij. Okay? Och att du ger din dom på hadithen om den är autentisk eller inte. Nah. Och sen så säger Ibn Hajar och klargör vissa termer som han använder i boken. Och det är också viktigt, när man studerar en bok så ska man känna till dess termer som författaren har. Och dessa termer som han kommer att nämna används också i andra böcker. Okay? Han säger till exempel här då att om jag säger att hadithen är berättad av As-Sab'a, den är berättad av de sju. Han förkortar. Så att han slipper nämna alla hadithböcker. Han säger hadithen finns i de sju hadithböckerna. Vad menar jag då med de sju? Jag menar Ahmed, yani Musnad Imam Ahmed, den boken. Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi och Nasa'i. Okej. Okay. En gång till. Jag menar Ahmed, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi och Nasa'i. Och om jag säger att hadithen finns berättad av Sitta, de sex, så är det de förstnämnda förutom Imam Ahmed. Och där kanske ni har hört inom hadith, man brukar säga Kutubu Sitta. Kutubu Sitta. De sex kändaste hadithkällorna. Och det är de som vi nämnde då. Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Okej? Okay? De sex kändaste hadithböckerna. Säger man sju, då menar man de sex plus Musnad Imam Ahmed. Okej? Okay? Ahmed, hjälp mig. Säg till honom. Nej. Och ibland säger han Al-Khamsa. Då är det de sju fast förutom Bukhari Muslim. Yani Ahmed, Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Och ibland säger han Al-Arba'a. Då är det Al-Khamsa förutom Ahmed. Yani Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Och det kanske blir jobbigt att skriva ner allt det här, men yani generellt. Och ibland säger han Al-Thalatha, berättad av de tre. Yani det är Abi Dawud, Nasa'i och Tirmidhi, inte Ibn Majah. Och ibland säger han Muttafaqun alayh. Vad betyder det? Bukhari Muslim. Ja. Och han säger att ibland så nämner jag andra källor tillsammans med dessa. Igen, han säger att hadithen finns i Mustadrak al-Hakim, Sunan al-Darimi, Bayhaqi, Sunan al-Kubra och så vidare. Så han nämner också andra källor. Men det här är de grundläggande källorna. Och ibland om en hadith finns i Bukhari Muslim så behöver man inte nämna att den finns i andra källor. För att Bukhari Muslim är det mest autentiska som finns. Och han säger sen att jag har kallat boken för Bulugh al-Maram, min adilla till ahkam. Vad betyder Bulugh al-Maram? Bulugh kommer från ordet belaga, att uppnå någonting. Al-Maram betyder al-matlab, målet. Att uppnå sina mål när det kommer till bevisen i ahkam. Yani, vad betyder boken? Titeln på boken. Att kan man boken, memorerar man boken, så har man uppnått sina mål i att känna till bevisen i fiqh. Ja? Bulugh al-Maram, yani boken som får dig att nå dina mål i fiqh. Taib. Al-Maram. لا المرام مرام قالوا المطلب الذي يوصلك إلى شيء لا الغاية وصار في صار المطلب det som man söker, det som man strävar efter. Vad som också utmärker den här boken Bulugh al-Maram och som gör den så bra är att författaren har underlättat den. Han har förkortat, tagit bort kedjorna. Vet, hadither har berättat kedjor. Han har tagit bort dem. Det enda han nämner är sahabin. Som berättar hadithen. Och efter hadithen nämner han vilka imamer som då har berättat hadithen. Och han nämner också vilka imamer som håller hadithen att vara autentisk eller svag och så vidare. Ibland nämner han deras dom. Och ibland nämner han sin egen dom på hadithen. Taib. Vilket också underlättar. Ibland du läser vissa fiqh-böcker. Och det står bara hadith. Du vet inte om den är sahih eller da'if. Eller... Förstår ni? För egentligen det är bara autentiska hadither som utlägger ett bevis. Så att det är något som är viktigt som man måste känna till. Ja. Och han nämner också ibland tillägg. Till exempel det finns olika näreringar. En och samma hadith har olika källor. Så han säger hadithen Bukhari och i muslim tillägg. I Tirmidhi tillägg. Så lämnar han bara den meningen som förklarar hadithen så man får en helhetsbild. Så att boken är väldigt pedagogiskt uppbyggd, väldigt enkel, inshallah ta'ala. Taib, låt oss börja. Kitab al-Tahara, Bab al-Mia. Första kapitlet är Kitab al-Tahara, boken om renlighet, kapitlet om vatten. Varför börjar han boken med kapitlet om renlighet? Är inte bönen det viktigaste i islam? Ja? De flesta böcker, ni kommer finna att de är på det här sättet. Boken är uppbyggd på samma sätt. Strukturerad på samma sätt som hadithböckerna. Taib. Varför börjar han med Kitab al-Tahara, Ibrahim?
För att kunna utföra bönen så måste du tvaga dig. För att kunna tvaga dig behöver du vatten.
Asen.
Så du måste veta vilken typ av vatten du kan använda för att tvaga dig.
Asen. Bönen är det viktigaste. Bönen är det första som man ska börja med. Bästa gärningen i islam är bönen. Och kolla på islamspelare efter shahadatain. Salah, zakat, siyam, hajj. Okay? Så bönen är först. Men som profeten al-Islam har lärt oss så finns det ingen bön utan wudu, utan renlighet. Så därför börjar de flesta fiqh-böcker och hadith-böcker när det kommer till fiqh börjar med renlighet. Vatten, tayammum och så vidare. För det är en förutsättning för att bönen ska accepteras. Ja.
Jag tänkte på att det kanske kan vara det första handlingen man lär sig efter shahada.
Det ska det vara. Så bönen är ju först. Du kan inte be utan renlighet. Inte bara renlighet. Tahara, som du kommer finna här. Det är 150 hadith i kapitlet. Det handlar om vatten. Det handlar om vudu. Det handlar om att rena sig efter toaletten. Det handlar om toalettbesök. Det handlar om tayammum och det handlar om stryka över strumporna, det handlar om menstruation, det handlar om ghusl. Så att allt det här omfattas av tahara. Taib, att rena kroppen från najasat, att gå ur eller liksom ta bort det orena tillstånd man befinner sig i. Taib, så att vi kommer nämna detta inshallah senare. Taib, nästa fråga. Författaren säger Bab al-Miyah. Kapitlet om olika former av vatten. Varför säger han inte Bab al-Ma, kapitlet om vatten? Varför olika former av vatten? Ja.
Det finns olika typer av vatten. Det finns saltvatten, det finns sötvatten.
Ahsant, ahsant. Regnvatten, källvatten och så vidare. Ja. Vatten, om du säger kapitlet om vatten. Eller man säger ordet ma på arabiska, det kan vara lite. En droppe, det är ma. Hav, det är ma. Ja. Plural, mia. Då talar vi om olika sorters vatten. Sötvatten, saltvatten, havsvatten, flodvatten, regnvatten, källvatten och så vidare. Taib. För som ni kommer att höra finns det olika former av vatten. Taib. Vi kommer att inshallah ta'ala idag gå igenom den första hadithen i detta kapitel. Och det är hadith Abi Huraira. En väldigt, väldigt viktig hadith. Som Imam Shafi'i har sagt att denna hadith är nisf ilm al-tahara. Hälften av kunskapen när det kommer till renlighet. Och också som vanligt innan jag börjar förklaringen på en bok så vill jag också nämna mina källor. Vad är det jag citerar? Vems förklaring är det vi baserar oss på? Bulugh al-Maram har många förklaringar. Och vi kommer att läsa från flera stycken. Men den som jag finner att vara väldigt enkel är denna Tawdi' al-Ahkam av Sheikh Bassam. rahimahullah ta'ala, som också är student till Imam Sa'di. Han studerade tillsammans med Sheikh bin Uthaymin. En väldigt enkel bok där han går igenom hadithen, om den är autentisk eller inte, orden i hadithen, vad vi lär oss från hadithen, bestämmelser från hadithen, ikhtilaf beträffande de frågorna i hadithen och så vidare. Det är en väldigt enkel bok. Men vi kommer också att ta från andra förklaringar. Vi har till exempel här Al-Bedr al-Tamam, som är en av de första förklaringar på Bulugh al-Maram av Al-Qadi Al-Allama Hussein Ibn Muhammad al-Maghribi. Vi har också Subul al-Salam av Al-San'ani, en väldigt känd förklaring som Sheikh Albani också har fotnoter på. Och sen har vi också Sheikh Ibn Uthaymins förklaring, Sheikh Fawzans förklaring. Det finns alhamdulillah Sheikh Abdul Mahsins förklaring. Ganska många förklaringar som vi kommer att referera till. Ja, det är den som jag har framför mig, den som jag läser från typ, inshallah. Och generellt, de säger nästan alla samma sak. Det är samma bestämmelser och fawaid från hadithen, inshallah. Så, den första hadithen berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger beträffande havsvattnet: det är rent, eller renande, dess vatten är renande och dess självdöda kött är halal. Och han säger att den här hadith är berättad av Al-Arba'a. Al-Arba'a, och jag har skrivit i studiehäftet vilka de är, för att ni har inte förordet. Så Al-Arba'a, vilka är Al-Arba'a utan att kolla i boken? Ja.
Nasa'i.
Ja.
Ibn Majah.
Ja.
Tirmidhi.
Abu. Abu Dawud. Abu Dawud, ja. Al-Arba'a. Och hadithen är också berättad av Ibn Abi Shayba, och det är hans ordalag. Och hadithen är klassad autentisk av Ibn Khuzayma och Tirmidhi. Och hadithen är också berättad av Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed. Taib. Hadithen berättas av Abu Huraira. Vi kommer också göra så att vi inshallah kort talar om sahabin, lite kort bara. Vad heter Abu Huraira? Abu Huraira är ett smeknamn. Vad är hans riktiga namn?
Han heter Abu Huraira.
Han heter vad?
Abu Huraira, hans namn är Abu Huraira.
La. Ja. Imam al-Hakim och Nawawi nämner att det korrekta är att hans namn är Abdurrahman ibn Sakhr. Och vissa, som du sa, säger Abdullah. Men det som de flesta då nämner är Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi rahimahullah radiyallahu anhu. Och han blev muslim Amul Khaybar, typ 4 år innan profeten dog alayhi salatu wassalam. Och han var oavbrutet tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam så mycket han kunde för att lära sig denna kunskap. Och därför utmärker han sig med att han är den sahabin som har berättat mest hadither. Vissa ulema nämner mellan 4 000 till 5 000 hadither. Nej. Och profeten Ali Islam gjorde också dua för honom att han inte skulle glömma dessa hadither. Taib. Så mashallah, han är från de största ulema i denna umma, Abu Huraira. Och han dog år 57 hijri. Han berättar här att profeten Ali Islam sa beträffande havsvattnet. Och det här beträffande havsvattnet är Ibn Hajars uttalande. Han har förkortat denna hadith. Och vi ska nämna hadithen i sin helhet. Hadithen är att en man kom till profeten alaihi salam. Det var en sjöman. Och han säger: ja Rasulullah, inna narkabul bahr. Vi ger oss ut på havet. Wa nahmilu ma'na al-qalilu min al-ma. Och vi har bara med oss lite vatten, drycksvatten. Så om vi gör wudu med detta vatten kommer vi att bli törstiga. Får vi göra wudu med havsvattnet? Och då så svarar profeten al-Islam med de här meningarna: huwa tahuru ma wuhu. Yani dess vatten är renande eller rent. Och dess självdöda är halal. Taib. Så att det är orsaken till varför hadithen då nämndes. Ja. Och Sheikh Ibn Uthaymin och andra ulema tar upp frågan: varför ställer ens den här mannen den här frågan? Varför ens frågar man fyra vodou från havsvattnet? Ja.
Det finns ju där om vatten inte smakar
något. Ja, precis. För att på grund av att havsvattnet smakar så salt. Du vet, runt Saudiarabien, jag vet inte om ni någon gång har badat. Badat i Röda havet, va? Dubai eller Saudi eller något. Otroligt saltvatten. Och de nämner att han frågade på grund av att vattnet var så salt och på grund av att det luktar unkelt. Du vet, du kommer nära havet, det luktar fisk. Ja? Det luktar väldigt starkt. Speciellt det här saltvattnet. Så han frågade. Och han nämner också Sheikh Uthaymin en faida, att det här tyder på deras iver i att lära sig. Det tyder på sahabas iver i att fråga och att lära sig. Att de kommer och frågar såna här frågor. Taib. Vad är det då vi lär oss av denna hadith för bestämmelse? Vi lär oss av denna hadith att havsvatten är rent. Och här nämner Sheikh Bassam att alla ulema är på denna åsikt. Det finns ingen ikhtilaf i frågan. Alla lärda är på åsikten att havsvatten är rent. Och inshallah, vi kommer nästa vecka gå igenom mera hadith om vatten. Men slutsatsen är att allt vatten som kommer ner från himlen, som flyter på jorden, är att det är rent. Det är grunden i allt vatten. Så länge det inte har ändrat smak, lukt eller färg med någonting najis, så är vattnet rent. Och anzalna mina samai ma'an tahura. Allah säger att vi har sänt ner rent vatten från himlen. Renande vatten från himlen. Och här säger profeten alaihissalam: huwa tahuru ma'uhu. Dess vatten är rent. Så grunden är att vatten från sjöar, brunnar, floder, diken, hav är rent. Okej? Vi lär oss också av hadithen att detta vatten är renande. Det är rent i sig själv och det är renande. Det vill säga att du kan använda det för att avlägsna al-hadath al-asrar och al-akbar. Att gå ut från det lilla orena tillståndet och det stora orena tillståndet. När man behöver göra wudu eller ghusl så befinner man sig i ett tillstånd som kallas för al-hadath. Hadath. Och det delas in i mindre hadath och större hadath. Mindre hadath, till exempel du går på toaletten, då har du mindre hadath. Då behöver du göra wudu för att kunna be. Större hadath, om en person har fått utlösning eller kvinnan har blivit ren från hennes period, då befinner hon sig i janaba. Det kallas för större hadath. Och då måste man göra ghusl. Okej? Så att havsvatten kan användas för att rena sig från den mindre hadath och den större hadath. Man kan göra wudu med havsvatten och man kan göra ghusl med havsvatten. Och man kan också använda det för att avlägsna najasa, orena saker och ting. Taib. Ja. En annan fråga som ulema här diskuterar är att hadithen bevisar att vattnet är rent och renande. Även om det har ändrat smak, lukt och färg. Men på villkor av att det har ändrats med någonting rent. Taib. Här nämner ulema att vatten kan ändra smak, lukt och färg. Antingen med någonting rent eller någonting najis. Om det ändrar smak, lukt och färg med någonting najis, då är vattnet najis. Du har en hink med vatten. En liten unge kommer och kissar i hinken. Vattnet blir gult. Alltså, det är najis. Det luktar kiss, det är najis. Okej? Men om vattnet är rent och det ändrar lukt, färg eller smak med någonting rent, så är vattnet fortfarande rent. Som här till exempel. Havsvatten luktar fisk, eller hur? Smakar salt. Ja, det är ändå rent. Okej? Okay? I Sverige, mashallah, det är inte så att vi har kristallklart vatten. Du simmar, Det är så här grönt, om du ens vågar simma i Sverige. Det är så kallt. Det är så här grönt vatten, eller hur? Så här alger och mossa, jag vet inte vad det är. Ja? Vattnet är ändå rent. Förstår du? Det har ändrat färg. Det luktar kanske fisk. Det smakar inte gott. Men det vattnet är rent. För att det som har ändrat luktfärg eller smak på vattnet är rent. Blad, alger, fisk, vass. Eller hur? Naturliga saker. Så att då är vattnet rent. Det kan vara viktigt att känna till. Till exempel i en simhall. Man har klor i vattnet. Den har ändrat lukt och smak. Inte färg, men lukt och smak. Får man använda vattnet till att göra vad då? Nej, det får du. Det är tillåtet. Och de lärde sig här, finns också en gräns. Att det fortfarande kallas för vatten. Om det ändrar lukt, färg eller smak med någonting rent. Och sen kallas för någonting annat än vatten. Så får du inte använda det för att göra vodå eller rosa. Exempel. Om vattnet ändrar lukt, färg eller smak med någonting rent. Och efter kallas det inte längre för vatten. Till exempel. Du har ett glas vatten. Du häller i saft. Saft är rent, eller hur? Och det ändrar lukt, färg och smak. Eller en av dessa tre bara. Men det kallas inte längre för vatten. Eller hur? Om jag säger till dig att hämta ett glas vatten. Du hämtar upp en kopp med saft. Det är fel. Eller hur? Det är inte vatten. Så att du kan inte göra vodå eller russel med saft. Okej? Okay? Trots att det är rent. Men det är inte vatten. Samma sak som brodern sa. Te. Du har vatten. Du lägger i en tepåse. Ja, det blir inte vatten, det blir te. Okay. Men vi har undantag. Till exempel du har badkar. Du häller i lite badsalt. Det är vatten, eller hur? Det är fortfarande vatten. Du har i lite tvål, det är fortfarande vatten. Du häller i rosenblad. Ja, det är fortfarande vatten. Och ett bevis på det är också då man skulle tvätta profetens dotter Alisa som dött. Så sa han, lägg sidr, blanda vattnet med sidr. Sidrblad. Och det är blad från en lotusträde, tror jag, som doftar gott. Så har du, blandar du någonting rent, men det blir sidrvatten, det blir rosenvatten. Det är fortfarande rent och kan användas till att rena sig. Så vad har vi en gång till? Du har vatten. Om vattnet ändrar lukt eller färg eller smak. Det behöver inte vara alla tre, det kan vara en av dem. Men någonting rent. Och det fortfarande kallas för vatten. Vad är bestämmelsen? Rent. Och du får rena dig med det. Du har vatten som ändrar lukt, färg eller smak. Och blir någonting annat än vatten. Vad är bestämmelsen? Nej, inte orent. Icke renande. Det är inte nejis. Du har vatten som ändrar lukt, färg eller smak eller alla tre, men någonting nejis. Vad har vi då?
Nejis.
Vattnet är nejis och kan inte rena. Taib. Ja. Och inshallah det kommer komma i kommande hadith också. Taib. Hadithen bevisar också en sista sak. Och det är då profeten alaihissalam här säger att han frågas om att göra wudu med havsvattnet. Han svarar. Men han säger någonting utöver det. Han säger att dess vatten är renande och dess självdöda är halal. Yani fisk som är självdöd från havet är halal. Frågade mannen om fisk? Nej. Varför svarade han då? Varför sa han då? Fisk, du får äta död fisk.
Andra djur, om det har typ en hink.
Alltså mannen frågade inte om fisk. Men han svarade ändå på fisk, ja.
Kan det vara för att han tänkte på att han som seglar på vattnet eller i vattnet kanske tänker sen efter att fisken kanske är oren och då kanske det är vattnet.
Ni gör det svårt, kallas.
Det är direkt kopplat till...
Nej. Varför? Det är extra. Han vet att den här sjömannen, om han är i behov av att fråga om havsvatten, så är han kanske i större behov av att fråga om fisk. som flyter upp, som han fiskar, som han måste äta för att överleva. Han är på havet kanske flera månader. Han är en person som kommer att behöva äta fisk. Så vad är bestämmelsen kring fisk? Att allting från havet är halal. Till och med det självdöda. Och han säger meitatuhu, dess självdöda. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen har sagt hurrimat alaikumul meita. Att det självdöda är haram för er. Vad är självdött för någonting? Meita. Det är ett djur som inte är slaktat. Om du kör på ett rådjur och den dör, kan du ta hem den och käka den? Den är meita. Du går fram, skär halsen, den har dött, det är meita. Förstår du? Ett rådjur snubblar, slår i huvudet i en sten och dör. Får du äta den? Nej. En ko dör av hög ålder. Får du äta den? Nej. Den måste slaktas. Annars är den meita. Så all meita i islam är haram. Förutom de som profeten al-islam sa i hadithen. Uhillat lana meitatan. Det finns två självdöda som är halal för oss. Al-jarado och al-hut. Gräshoppa och fisk. Så det är ett undantag. Vad menas med detta? Att fisk, gräshoppor, behöver inte slaktas. Det finns inte något som heter halal slaktad fisk i islam. Utan du tar upp fisken. Fisken ligger och splattrar i båten eller på bryggan och sen dör den. Eller hur? Samma sak med räkor, musslor, ostron och så vidare. Så att man slaktar inte fisk. Och han lärde här mannen att det självdöda från havet är halal, det är tillåtet. Ja. Och då kommer vi till en annan fråga. Är allting från havet halal? Är allting självdött från havet halal? Abdul Hakim. Varsågod. Nej. Vad är inte halal från havet? Va? Vad säger jag?
Krokodil.
Krokodil. Mashallah. Du kom direkt till en av de komplicerade frågorna. Ja.
Det nämns inga undantag, så allting är
halal. Allting är halal, mashallah. Allt halal. Har vi någon annan åsikt? Sami. Assent. Taib, vad säger ni så här? Dess självdöda kött är halal. Vad säger ni om ett lamm som går på stranden, går in i havet och drunknar? Den dog i havet. Det är inte halal? Det är inte halal? Meita.
Den är inte från
Ahlul Bahr. Meita tuhu. På arabiska den pronomen damir går tillbaka till havet. Dess självdöda. Jenny, dess betyder det som lever i havet och dör i havet. Om någonting som är från land dör i havet, det är inte samma sak. Och en annan fråga som diskuterades här, det är det här med krokodilen, sälar, pingviner, ormar, grodor och så vidare. Djur som lever både på land och i hav. Och då ser ulema att man får kolla på vart djuret lever för det mesta. Är det ett havsdjur eller landsdjur? Är det ett havsdjur som ibland går upp på land, så är det halal. Så man får kolla på. Det kan finnas olika. Vissa sköldpaddor kanske är mera på land. Vissa sköldpaddor är nästan hela tiden i havet. Eller hur? Pingviner kanske är på land mer än vad de är i havet. Jag är inte så duktig på sånt. Men igen, man får kolla på vart djuret lever för det mesta. Krabbor går upp på stranden, eller hur? Och går ner i havet. Men de är halal. En annan fråga. Det är också här faktiskt ikhtilaf bland al-fuqaha, de lärda. Till exempel så är Abu Hanifa i hans madhab på åsikten att det enda som är halal från havet är fisk. Allting annat är inte halal. Det vill säga skaldjur, sälar och liknande saker. Han är på åsikten att det inte är halal. Taib. Imam Ahmed, det som är känt från hans madhab, är att han tillåter djur från havet förutom grodor, ormar, krokodil, difta, nämndes två gånger, och djur som klassas som vidriga. Och han säger att krokodilen har huggtänder och är ett rovdjur. Och vi känner till i den andra hadithen att profeten alaihissalam förbjöd kulludinab, alla djur som har huggtänder. Så att Imam Ahmed säger att krokodilen har huggtänder. Wallahualam. Men vi sa, det går tillbaka till den principen som vi nämnde. Att om krokodilen för det mesta lever i havet eller i vattnet, så utgår vi från att det är ett havsdjur. Om det är någon krokodil eller alligator, vad det heter, som lever på land för det mesta, så är det ett landsdjur. Och då är det, som vi sa, ett rovdjur, och då får man inte äta det. Men det som Sheikh Uthaymeen lutar åt är att det är ett havsdjur. Wallahualam. Taib. Men det finns ikhtilaf i frågan. Jag vet inte, jag tror inte heller att krokodilkött är speciellt eftertraktat. Men ja, om någon är intresserad så får man fördjupa sig i frågan. Imam Malik och Imam Shafi'i är på åsikten att allting i havet är halal. Bila istithna. Utan undantag. Imam Malik och Imam Shafi'i. Och de använder som bevis Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." Surat Al-Ma'ida, vers 96. "Uhilla lakum saydul bahri." Det ni fiskat från havet är halal för er. Generellt. Saydul bahri. Allah sa inte fisk, inte skaldjur och så vidare, utan det ni fiskat från havet är halal. Taib. Och det är också en annan sak här, att enligt Abu Hanifa så får man inte äta skaldjur. Du får inte äta musslor. Du får inte äta ostron. Du får inte äta bläckfisk, krabba, hummer och så vidare. För det är inte fisk. Det är som insekter i havet. Men den åsikten är svag. Och den saknar bevis. Det baseras på en svag hadith. Utan det korrekta är att allting från havet är halal. Baserat på denna hadith. Hillu och en annan riwaya. Halalu meitatahu. Det som är från havet är halal. Och också här. Uhilla lakum saydul bahr. Allah sa inte något undantag. Utan allt från havet är halal. Okej. Okay? Så att det är en viktig punkt att känna till. Och man kan också. Vi kommer nämna lite olika åsikter. Få förståelse. Du kanske åker till Turkiet och de säger nej, vi har inte skaldjur. Det är haram. Så, okay. Då vet du, han är hanefi. Förstår du? De äter inte skaldjur. Men du vet att du får äta skaldjur. I alla fall, bra att känna till varför folk har vissa olika åsikter i vissa frågor och känna till bevisen. En sak som vi inte betonade här, som vi kan avrunda med, det var att mannen inte frågade om fisk. Men fick ändå svaret av fisk. Och då säger här al-ulama, som till exempel Ibn al-Arabi, att det här är från Mahasin al-Fatwa. Ett fint sätt att ge fatwa på. Att man ger ett, man svarar mer än vad man blev frågad. För att ge så mycket nytta som möjligt. Och att ge kunskap till den som inte frågat om det. Och speciellt om man ser att personen är i behov av denna bestämmelse. Som i detta fall. Och det här är inte takalluf. Det här är inte att göra det svårt för folk. Yani, om en mufti, en person frågas en islamisk fråga. Och jag ser på personen att han är i behov av någonting ännu större. Någonting ännu viktigare. Förstår du? Då är det min skyldighet att kanske svara med det han frågar om och det han behöver veta. Hänger ni med? Att du ger honom den extra kunskap. Inte att du säger mig, han frågar inte. Utan som en present får han också den kunskapen han är i behov av. Hänger ni med? Så det är också en viktig sak i dawa. Att ibland kommer folk med frågor, men du vet att han är i behov av ännu större, ännu viktigare sak som berör just honom, hans situation. Ge honom då svaret på den saken också. Även om han inte har bett om det. Taib. Eller hur? Så att det också är en, mashallah, en fayda som vi lär oss från den här hadithen. Och ett väldigt vackert utlärningssätt i pedagogik och i da'wa. Att man ger folk det som de är i behov av. Även om de inte har frågat om det. Man ser folks behov. Taib, och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.